Då säger vi faktiskt välkomna, och detta är också, vi säger välkomna för sista gången här på några veckor. Vi kör ett litet sommaruppehåll med denna podd.
Med Offsides podcast, ja, som görs av mig, Johan Orenius och Anders Bengtsson här. Det kommer dock inte vara helt stilla i feeden.
Det kommer att trilla fram några spelarbussen-avsnitt som vi bjussar på. För att vi helt enkelt vill locka till fler lyssnare av denna spelarbuss.
Ja, och att det känns kul att det ändå finns någonting där under semestern. Spelarbussavsnitten lyssnar man ju på om man är prenumerant. Det är ju en del av er som lyssnar nu också. Men annars är ju den inlåst för prenumeranter. Men nu släpper vi några av dem, de från början. Gratis då, under de här juli- och augustiveckorna som följer. Och så kan man nöja sig med dem om man vill. Och blir man sugen på mer så hittar man hela katalogen då som Offside-prenumerant på offside.org.
Så är det. Innan vi går vidare så tänkte jag att vi ska bara summera våra egna EM-tips. Vi gjorde detta på en riktigt stökig after work.
Det var inte så stökigt.
Några veckor innan EM drog igång. Ja. Nej, det var det 2 öl?
Ja, max.
Max, ja. 1,5 kanske.
2 öl och gå igenom gamla laguppställningar.
Ja, och vi hade då ett par, tre eller till och med kanske 4 olika kategorier. Det ena var ju EM-vinnare, och det var ju så rafflande så att du hade Italien som EM-vinnare. Jag hade England som EM-vinnare.
Ja, det var chefredaktörernas final i söndags. Där
kan man säga att vi visar lite grann all den kompetens som vi sitter på.
Ja, snart kommer det visa sig all vi inte sitter på. För det var ju ömsom vin, ömsom vatten.
Ja,
de här,
ja.
Men jag hade Italien och du hade England. Ja. Så att du tänkte på det lite under finalen.
Ja, lite så. Men det hade varit lite gott att kunna komma hit idag och tröla till dig. Men,
ja, jag är nöjd med den. Jag såg i bläddrade ändå igenom biblarna och sådär. Det vimlade inte av Italien-tips där.
Nej, inte England heller.
Nej, den behöver vi inte skämmas för. Den ska vi vara stolta över. Det som var mindre bra då, hade vi 4 olika kategorier, va? Och en var ju ganska luddig. Den skulle man tolka fritt då. Det var EMs besvikelse.
Ja.
Och där kör jag riktigt i diket där jag har skrivit Robin Olsson. Ja.
Kanske efter Donnarumma, mästerskapets bästa målvakt.
Ja, och kanske i konkurrens med Emil Forsberg, Sveriges bästa spelare.
Ja.
Den är ju rent ut sagt riktigt usel. Ja. Jag tror jag hade någon känsla av att istället förstärkte han ju det här då av att vara en spelare som alltid är bra i landslaget. Jag tänkte att så snart kommer det komma ikapp honom, tänkte jag inför EM. Och det kommer komma någonting med fötterna där. Så blev det inte.
Nej.
Din flopp var ju inte heller så bra.
Nej, Sebastian Larsson.
Ja, vi trodde inte på Sverige.
Nej.
Det gjorde vi kanske inte helt fel i, men det var fel spelare att välja.
Ja, Sebastian Larsson kvitterade ut ett helt klart godkänt betyg.
Och för att fortsätta med det lite pinsamma då, våra skyttekungar. Min, som jag drog fram en riktig högoddsare.
Ja, det var lite indie-valet.
Men lite för att chocka gänget. Lite, liksom så, om man satt och kanske gjorde någonting i uppehållsrummet på högstadiet som var liksom lite crazy, bara för att få lite blickare, så sa jag Dries Mertens då.
Men du fick ett alltså reaktion, var med och bara så, fan vad trött.
Ja,
det var cool.
Ja, men det var mer det här var det.
Ja.
Men kanske det är lite, han slutar på 0 mål då.
Ja.
Men det gör ju även din skyttekung, och den är ju nästan lite värre.
Ja, där går jag ju verkligen populistiskt.
För du väljer låg oddsaren.
Ja, absolut. Mbappé.
Ja.
0 mål.
Ja.
Missar straff.
Får jag straffmissar. Ja, inte bra. Så att det däremot av någon anledning så var en kategori också hur många mål kommer Finland göra i EM. Den tar jag hem. Ett mål.
Ett mål, jag sätter 2.
Så jag sätter ju faktiskt 2 kategorier. Du sätter ju faktiskt ingen.
Nej.
Och jag kör riktigt fel i 2.
Ja.
Totalt sett blir det kanske godkänt då.
Ja, absolut.
Ja.
Så är det ju. Ja, det är ju som så, jag inledde med att vi blir snart en paus här med podden. Och vi har kanske, säg att vi har 2 timmar kvar innan vi stämplar ut för, inte för gott, men för 5 veckor lång semester. Så, och det här spelas ju in också, det ska man ha med sig. Det kan ju hända så mycket nu här med vad som sägs om den EM-finalen som spelades igår kväll och vad som kommer sägas här efter. Så det har inte vi med oss, så att det får man ju förhålla sig till lite grann också när man lyssnar på oss.
Är man van vid tidigare mästerskap, eller vanan från tidigare mästerskap säger att, inte glöms, men den lämnas ändå snabbare än vad man tror. Om det inte blir några extrema skandaler eller stora saker som sker, det som inte kanske var på planen, om det är liksom någonting med en stor story som blir utanför eller så, men annars själva matchen, alltså det spelas nya fotbollsmatcher hela tiden.
Så är det ju.
Vi kommer kanske gå in lite på den senare avsnittet utan att
jag har några riktigt vassa spaningar.
Ja, kanske, ja, du har alltid det här tonläget som att det kanske jag visst har. Vi ska inte tröska matchen, men kanske använda matchen som språngbräda för att prata om någonting annat.
Absolut. Nej, men så det är ju lite så, man har en rövskinkan i hängmattan. Kan man säga så?
Ja, fast jag vidhåller då att folk ligger här. Fan inte i hängmattan längre.
Jag har 4 tår i flip-flop-sandalen.
Mm. Mm. Det är alltid ganska speciellt innan vi går på lite sommarledighet. För vi skickar ju då ett nummer till tryck idag, vårt sommarnummer. Det är alltid mycket jobb med det. Men i och med att vi stänger butik några veckor så är det också väldigt mycket jobb med kommande nummer. Mm. Det som man gör i början på hösten. För man vill inte dyka upp här efter lite ledighet och ha panik över att man inte har förberett tillräckligt mycket.
Inte så
mycket.
Att det kommer in en sommarvikarie här.
Nej, det är liksom stängt ett tag då. Mm. Inte på webben och så. Vi kommer lägga ut grejer, men det kommer inte vara någon som vaktar telefonen. Aj. Tipstelefonen.
Det ringer inte.
Nej, så därmed är det alltid mycket att göra. För man måste dels göra färdigt det här numret nu. Det är alltid mycket med det. Deadline och så. Och så måste man också ha blicken fram och liksom sätta igång ett nummer som går mot september då. Mm. Så lite schizofren tillvaro är det alltid slutet här. Och du säger ett par timmar. Jag tror jag har några fler timmar här.
Ja, det är så fast.
Ja, frilanskollar.
Ja. Ja, inte jag.
Nej, men det ser jag fram emot. Jag kanske ska säga någonting kort om det nummer som vi då skickat till tryck senare idag och som finns hos prenumeranter och i butik om knappt 2 veckor om man lyssnar på det här när vi kommer ut.
Där man också kommer faktiskt kunna lyssna på ett par reportage.
Vi började ju med det lite när vi gjorde vårt stora EM 2004 reportage då, där vi läste in då den här långa texten uppdelat i 6 kapitel och det blev ändå ganska positiv respons. En del gillade att även kunna få det som ljud och vi kommer inte ha möjlighet att göra det varje gång, men vi testar nu lite mer framöver att även erbjuda det som inläsning då.
Jajamän.
Så minst 2 av reportagen kommer ligga som små ljudfiler också i samband med texten digitalt.
Mm.
Så kan man lyssna på mig och Fredrik Tillberg tror jag som kommer vara inläsare den här gången. Och Fredrik ska läsa in sitt eget reportage. Jag tycker det är värt att puffa för det. Ett väldigt händelserikt, högoktanigt från den vilda västernvärld vi ibland väljer att kalla för Division 1-fotbollen. Det är ingen slump att vi ofta hamnar där. Varför hamnar vi så ofta i Division 1, Anders?
Ja, men det känns ju som att det är brytningspunkten mellan det professionella och det amatörmässiga. Så är det ju också rent lönemässigt för spelarna som håller till där. Man kan inte riktigt leva på det, men man tror att det är inte så mycket kvar för att jag ska ta det där sista steget och kunna bli en fotbollsspelare på riktigt.
Skönt brokiga trupper. Någon lite på väg ner och varvar ner och någon har blivit kvar och har släppt drömmen och så finns det de riktigt unga som verkligen bara blickar uppåt och så ska de samsas. Det är lite matchfixningsträsk. Konstiga organisationer, inte så mycket insyn från publik, men ofta väldigt bra tillgång för oss då. Mm. Det blir ju svårare för oss ofta ju högre upp vi kommer att få den här bra tillgången med klubbar och spelare och så. Så är det inte här. Och det finns ofta bra stories att hämta. Och den här gången har Fredrik då tagit sig an sorgebarnet får man säga för svensk herrfotboll i Sverige, staden Linköping. Märk väl då att jag sa herrfotboll där, för vi är medvetna såklart om framgångarna som Linköpings FC har haft. De är ju fortfarande ett bra lag i damallsvenskan. Men på herrsidan, med tanke på hur stor Linköping är, så
hur stor är Linköping egentligen?
Jag tror det är Sveriges 5:e största kommun. Ah. Det är en rätt stor kommun, vet du, på Östgötaslätten där. Det är många samhällen och byar. Anton Tinnerholms Broskind och sånt kanske räknas till Linköping. Det är möjligt att som stad betraktat så kanske Västerås, men möjligtvis Örebro före. Men Sveriges 5:e största kommun tror jag fortfarande att det är. Och därmed kanske det är Sveriges sämsta herrfotbollskommun. Och de har ju inte mycket att skryta med historiskt heller. Och jag har ju sällan varit uppe på någon hög nivå. Och nu är då deras bästa lag i Division 1 södra. Och där ligger de tvärsist och de heter Linköping City då. Ett lag som växte fram för inte så länge sedan och började med en gammal sammanslagning mellan 2 andra klubbar i Linköping. Det har debuterats länge på lokal nivå, varför herrfotbollen aldrig kan funka i Linköping. Om man har ibland skylt på för nära till Norrköping och Åtvidaberg och sen kom hockeyn in och sen kom damfotboll istället och så. Men det är fortfarande så pass stor att det är lite konstigt kanske. Så kom den här klubben då som siktade mot Superettan och började marschera upp rätt snabbt och ja, vi i Östergötland sneglade ju lite förundrat på den här klubben som nästan inte hade någon publik, men dök upp plötsligt spelare med rätt så här, tunga, ska vi inte säga, men för att vara den nivån tunga meriter. Dinko Felic, gamla allsvenska nickaren från Syrianska. Jag tror Levon Pashayan var där, som en del minns som dribblar i Gais. Och ja, det var ett par till också som man undrar lite, vad gör de där? Hur har de råd med dem? Så. För det fanns liksom inte så många som gick och så laget spela. Och de var nära superettan ett år, men har blivit kvar i division 1. Och sen blev det stökigt. Och när det var riktigt stökigt i vintras med deras storsponsor hoppade av, kritiserade klubben för dålig insyn och om det sköttes på ett demokratiskt sätt och så. När pengarna ströps där så blev det lite pajkastning i lokalmedia. Ja, allmänt rörigt och folk beskyllde varandra för olika saker. Och när man trodde att det inte kunde bli rörigare så dök Ken Ring upp då. Mm.
Han trillade ut på andra sidan när man skakade om den där.
Precis, klubben. Jag vet inte om man ska säga Ken Ring, benämna honom som den tidigare rapparen. Det verkar ju som att han i alla fall för nu har lämnat hiphopen. Han var ju ganska stor.
Absolut. Ett tag.
Hade en superhit med låten om sin mamma. Här var runt millennieskiftet och sen höll han ju på länge. Men han har ju allt mer gett sig in lite i fotbollens värld. Han har ju varit lite agent spåret och han har haft kontakter i Kenya och tagit spelare till Sverige.
Martin Olsson har ju varit där precis en del gånger.
Men sen redan in då i Linköping här i våras som jag tror från början så var han skulle vara marknads- och PR-ansvarig.
Skulle få snur på sociala medierna.
Ja, locka nya företag och hitta en ny publik kanske. Och i samband med det så värvar de ju också för att vara division 1. Och särskilt om man då hade de redan börjat serien och låg sist. Ett tränarnamn som man höjde på ögonbrynen åt lite. Carlos Banda.
Mm.
Delminst från, han var ju tränare för Djurgården ett tag i Allsvenskan. En period som djurgårdarna kanske inte minns med de varmaste känslor. Men sen var jag även i Hammarby, bredvid en annan Bergstrand ett tag. Och sen har man inte hört av Carlos Banda så mycket innan han nu dök upp då tillsammans med Ken Ring i Linköping. Mm. Och väldigt snabbt så befordrades Ken Ring till klubbchef. Och det var ett bra läge helt enkelt för oss att sätta igång. Vi har varit inne på att skriva om Linköping tidigare just med tanke på vad är det för fel på herrfotbollen i Sveriges femte största kommun.
Mm.
Och här fanns det väldigt många mumsiga detaljer då som passade bra. Laget låg hopplöst sist. Det var en sjukt konstig trupp med jag tror över 30 personer varav 10 var anfallare. Mm. Verkar vara liksom ihopvärvade utan karta. De kom från nästan jordens alla hörn. Det var liksom ingen riktig lokal förankring. Och så kom Ken Ring in då med väldigt storvulna planer såklart och stora ord. Och att,
lite platta ord också ibland va?
Det kan man beskylla honom för kanske. Ja. Men de var väl storvulna i alla fall. Han tog ifrån tårna. Ja. Jag tänkte att det här, oavsett hur det här går så kommer det hända saker. Och det gjorde det. Så Fredrik har hängt en del i Linköping och kring den här klubben. Mm. Som fortfarande ligger tvärsist tror jag i division 1 södra.
Ja. Man kan väl säga, för att inte spoila för mycket, man kan säga att det är några väldigt härliga, roliga scener.
Mm.
Men också lite deppiga miljöer som man skildrar.
Det är det absolut. Och ska man vara lite allvarlig här. Det här har ju varit farliga serier. Den och även division 2 och så då för just matchfixningsfall.
Mm.
Så det är klart att det ser ju inte så bra ut när ett lag ligger sist med hoppet nästan kört och kunna hänga kvar. Och man vet att det finns spelare. De är så sjukt många i truppen och de har ingen koppling till klubben eller till stan. Det låter ju som en bra grogrund för att det ska ske dåliga saker utan att säga vad som har hänt. Så,
absolut,
så
vi har ju absolut inga som helst belägg för det här och nu. Men bara man ser för senaste omgången i division 1 så är det väl en 5-6 matcher där det är 5-6 måls marginal.
Mm.
Och så kanske det kan bli ibland.
Ja, det är inte bara att det är så mycket, det var konstiga resultat överhuvudtaget i division 1 i helgen. Och det är inte bara att det är mycket marginal utan man kan ju numera se highlights och så från division 1 och tittar man på hur målen går till på olika platser. Mm. Så, men där har vi också, det är ofta där man fastnar tyvärr, för så har det varit även med Syrianska tidigare att så här, inom citationstecken, alla kan se vad som händer här. Men det är fruktansvärt svårt att kunna dra det där längre. Man kan inte, så att säga, om du är målvakt och till och med om du kastar in bollen i mål. Det är inget hårt bevis liksom, för någonting. Så det stannar ofta vid att vi, inom citationstecken, alla sitter och undrar. Så här, det här känns ju inte helt rätt.
Mm.
Väldigt sällan att det går längre, tyvärr.
Det kanske kan vara så. Jag lyssnade på Svennis sommarprat.
Ja, du gjorde det?
Jajamän. Ja.
Ett mycket ärligt sommarprat enligt min pappa.
Hasse?
Ja, jag tyckte det var bra.
Ja, det kanske är ärligt på så sätt att Svennis, vi pratade om detta när han var gäst i Discovery-studion här tidigare. När det var väl Blåvitt skulle möta Degerfors, tror jag.
Och hur snabbt det gick för Svennis att vara nästan oåtkomlig och att det kändes väldigt stort om man lyckades få en intervju
med
Svennis.
Ja, han är med på länk
till att han nu är med överallt och har enkätmaterial på sajter och så.
Och då, när han var med där i Discovery så sa väl det att det kanske är så, man får uppskatta det. Det finns inte det där liksom djupet. Där blev jag blåst på några miljoner. Så kan det gå i livet. Och jag har haft lite kvinnoaffär. Så kan det bli ibland. Och det var jobbigt med när det var någon låtsas tjej som blåste mig, men sånt kan hända.
Just det, och den gången undrade vi att det kan ju inte vara så att man har klarat sig igenom de här tunga klubbarna, och inte minst i det taktiska Italien, utan att kunna mer än vad han visar. Nej, i de här så. Intervjuerna nu när han är ganska gammal.
Precis så är det. Men i det här sommarpratet så pratar han lite grann om hur det var när han var i Manchester City. Innan då Manchester City blev det Manchester City som vi känner till idag.
Mm, det var under taxin Shinawatra-tiden.
Precis. Det var kul också. Han berättade, med tanke på taxin, efter säsongen. De avslutade med att förlora med 8-1.
Mot Middlesbrough, va?
Isaksson, ja. Precis. Isaksson stod med.
Ja. Undrar om inte Richard Dunn var spelade där.
Precis, det var det jag skulle säga. Vi börjar den änden. För det var så att typ 2 dagar innan matchen mot Middlesbrough så kom Richard Dunn in på Svennings kontor. Knackade så coach, eller boss, eller mister.
Gaffa.
Att vi vill inte åka till Middlesbrough. För att då hade snackats rätt mycket om att han skulle få foten då, Svennings. Och enligt Svennis då så hade han ju spelarnas stöd. Så vi vill inte åka dit och spela matchen. Så sa Svennis, men vi är professionella, vi måste åka dit. Det förstår du, Richard. Okej, så åkte de dit. Så tog han ju ett rött kort, Richard Dunn.
Mm.
Svennis berättade detta i sommarpratet. Och att han flinade när han gick ut från planen. Och han sa väl att rent fysiskt så var ju spelarna inte på plan, men mentalt var det inte där. Och därför så blev det 8-1 i den sista matchen. De sket i det, de spelade inte för klubben, eller de spelade inte för liksom klubbmärket. För det var lite någon tyst protest mot taxin.
Mm.
Det kanske var så. Det kanske är så också i de här klubbarna, som det är så mycket Villa Västern. Det är alltid en tränare som är på väg att få sparken. Alltid någon typ av bråk. Ibland kanske det är så också, därför det blir 8-1. Också i division 1.
Så kan det såklart absolut vara ibland. Ja, men ja. Det kan ju vara så ibland också. Att, och jag tror på den nivån, alltså jag är ju på ett sätt full av beundran för folk som pallar med den där serien. För du tränar ju nästan som ett allsvenskt lag. Och får lägga ner oerhört mycket. Och det är division 1, det finns bara 2 division 1-serier. Långa resor är det. Mm. Fan, när sist maj var upp och låg i norrättan. Det var ju liksom, ibland var det Norrbotten. Men ofta liksom långa resor. Man har ju nästan inget betalt. Vilket också är en bra grogrund för dåliga saker. Mm. Att om man lägger ner så mycket och det är så få som tittar och som bryr sig. Och man får så lite tillbaks. Så måste det vara oerhört lätt att mycket snabbare börja irritera sig på en tränare eller en ordförande. Och känna att man lätt bara vill skita i det. Mm. Liksom. Man har ögonen på sig i en allsvensk klubb eller så på ett annat sätt. Som gör att man liksom tvingas vara professionell, men precis. Jag kan verkligen tänka mig att han där, efter varje match funderar man på att lägga av.
Ja,
liksom. Så gör man inte riktigt, men efter varje bussresa så tänker man att även sista gången jag var
det är ju så när den kenyanska mittfältaren kommer in till Carlos Banda, nu händer inte detta i texten, men om han kommer in och knackar precis som Richard Dunn gjorde på Svennings kontor och säger, vi vill inte spela den här matchen nu mot vad har vi med för lag i division 1?
Torn.
Vi vill inte spela matchen mot Torn. För att det ryktas som att Banda ska
deras Twitterkonto är inte så roliga som alla tycker. Det här är vår lilla protest.
Ja, men så kommer den här kenyanska mittfältaren in där och säger, Mr. Banda, we don't want to play the game. Och så säger Banda, men vi är professionella. Då kan kenyan säga, nej, det är vi inte.
Inte riktigt, va?
Nej, vi är inte riktigt. Jag har inte fått lön. Det är inte en professionell miljö.
Nej.
I alla fall så får ju Svennis då, de förlorar sista matchen mot Middlesbrough, som Svennis.
Han har inte gamla Stefan Thulin Middlesbrough.
Men i alla fall så förlorar de matchen mot 8-1, men det står ju att de ska åka till Bangkok. Taxin har ju lite känningarna där. Så de ska åka dit. Premiärminister. Så de drar till Thailand. Och så är väl första kvällen då i Thailand så är det någon stor middag. Och på taxin vill underhålla lite då spelarna. Så han sjunger ju någon karaoke-låt. Jobbig scen.
Berätta Svennis vilken.
Ja. Var den här Should I Stay or Should I Go?
Med The Clash.
Och det är ju talande, det är det enda som Svennis tänker på. Ska jag få fortsätta eller ska jag få sparken? Alla säger att jag ska få sparken, men jag har inte fått sparken än. Och så hade taxin satt innan, vi tar det imorgon bitti, Svennis. Vi tar det imorgon bitti.
Först karaoke.
Och så sjunger han den och bara tittar på Svennis hela tiden. Det är ju så jävla...
Ja, det är härskarteknik
på hög nivå. Ja, det får man säga. Alltså. Och sen när han är efter på målen så berättar han då, nu har du fått sparken, Svennis. Okej, okay. Så frågar Svennis, varför då? Liksom varför egentligen? På vilka grunder? Magkänsla. så taxigt. Så det är slut för det.
Ärligt i alla fall. Ja. Han hittar inte på något.
Men Svedis berättade ju också det, att det var någon av de andra i ledarstaben som kom fram till Svedis och knackade honom på axeln samtidigt som taxin stod där framme och sjunger Should I stay or should I go? Och är detta en dröm eller händer detta på riktigt? Så surrealistiskt var det ju.
Mm.
Att där står ju klubbens ägare och sjunger om det här och tittar på tränaren som tror att han ska få sparken i Bangkok. Men han vet inte om han ska få det. Det är ju så jävla märkligt.
Ja, verkligen. Ja. Där skulle man ju varit. Alltså. Ja, vi gör det här avsnittet i samarbete med NetOnNet, som vill säga att det här med att vara riktig fotbollssupporter inte alltid är så lätt. Till exempel kan det vara tufft att få igång publiken på läktaren. Man vill ju ge pepp, stöd och energi, och ett av de bästa sätten är kanske att få igång hela publiken med en klassisk våg. Alltså du vet, man ställer sig upp och hissar upp armarna, men försök att få igång folk på en klassisk våg idag. Det är svårt, man får kämpa och göra om och om igen och kanske bli utskrattad och resten av publiken förstår inte. Det är krångligt är det, men om detta är lite krångligt så är det i alla fall enkelt att handla hemelektronik på NetOnNet. På NetOnNet finns alla prylar som du behöver för att se på tv med bra ljud. Du kan sätta ihop rätt gamingutrustning och koppla upp ditt smarta hem. Man kan handla online med fri frakt, expressleverans eller hämta själv i någon av NetOnNets 27 lagershoppar runt om i Sverige. Handla hos NetOnNet direkt från lagerhyllan.
Vi gör också veckans avsnitt i samarbete med Highlight Plus. På sommaren är det mycket som ska göras och det kan vara svårt att få tid att se matchen på plats eller på tv. Med Highlight Plus så får du de viktigaste matchhändelserna som pushnotiser i mobilen. Man väljer själv vilka lag i Allsvenskan och Superettan som man vill se höjdpunkter från. Höjdpunkterna kommer som videoklipp och det plingar till i mobilen nästan samtidigt som höjdpunkterna sker på planen. Kostnaden för Highlight Plus är 35 spänn i månaden och det fina är att hela överskottet går till den klubb som man vill stödja i Allsvenskan eller i Superettan. Man skaffar Highlights Plus på allsvenskan.se/sommar.
Ja, och det kanske nu vi ska backa några dagar tillbaka då och prata om Sportsöndagen som var här. Ja, först var det Sportlördag då, eller var det natten till söndagen med Copa America-final.
Ja, just det.
Där då Argentina slog Brasilien inför 0 åskådare, va?
Mm.
I Corona Bolsonaros jätteland.
Ja, jag såg detta och sen så såg jag när jag vaknade upp på söndag morgonen hur man hade firat i Buenos Aires.
Mm.
Och jag tänkte, det finns ju någonting som är så himla skevt i det här. 0 människor på läktarna när Argentina vinner. Kanske 150-200 000 människor på, ska man säga, Buenos Aires motsvarighet till Avenyn här i Göteborg.
Ja.
Den stora gatan där det firas. Det är någon typ av paradgata. Det var så mycket människor. Det är liksom, det
som
är...
firade Messis titel.
Ja, precis. Ja. Och jag tänker bara på smittspridningen.
Ja. Man hade ju velat vara... Det hade varit kul att porträttera, jag vet inte om det kan vara en minister eller en borgmästare i Buenos Aires som har som uppdrag att försöka få folk att inte trängas på gator och torg efter att Argentina borta mot Brasilien vinner Copa America.
Kanske själv så går ut på lunchen bara för att han ska känna att fan, det finns alltid lite mer att göra. Så han går ut med sån lite tejp så... Och dra, du vet, så, mellan några gator. Här får man inte gå.
Nej.
Så, lite så helt onödigt jobb.
Tandlöst.
En liten pyrhusäger.
Ja. Ja. Ja, men först ändå. Och sen, ja, sen kanske det var Wimbledon-final för dig, eller?
Ja, det var det.
Före EM-finalen.
Först var det paddelfinalen från Valencia.
Ja, på riktigt?
Jajamän.
Du sitter och tittar på den.
Jajamän.
Ja.
Där är jag fast. Fan, det är... måste säga
nej,
det.
Nej, det här... Nu, nej.
Jo.
Vad kan komma
här? Jag måste säga det, att det är... Jag tycker faktiskt när det är paddel och det är paddelfinalerna och det är de bästa i världen som spelar.
Det är en bra tv-sport.
För mig så finns det ingen bättre tv-sport just nu. Alltså.
Okay.
Varenda boll är underhållning.
Ja.
Alltså underhållning kan man tycka, det kan nästan få en negativ klang när man pratar om sport.
Nej,
det ska inte få det.
Ja.
Men det är så jävla hög nivå.
Ja.
Och man, det är hela tiden, händer det där precis? Kan de slå sådana slag? Kan de rädda den bollen? Det är faktiskt så.
Ja, du, det är en bra tv-sport.
Ja, jag slår slag för paddel.
Det är helt okej.
Sen var det Wimbledon-final,
ja.
Som jag också tittade på.
Som Djokovic vann då.
Djokovic vann, och det var ju lite snack om det redan innan uppvärmningen på centerkorten. Och det var inte snacket om Beckham skulle vara där, eller inte. Han
nej,
var där.
Det tyckte jag var en rolig spaning från dig, att du noterade att Beckham alltid ser sport live.
Jag tror inte han har sett sport på tv sedan 1991. Innan
då spelade han ju själv hela
tiden. Ja, då slog han igenom United. Mm. Sen efter det så har det bara varit att han har rest runt i världen. Det är ju det han gör med eller mindre. Visst, han har ju sitt stora, han är ju en stor influencer. Det är väl först och främst det han är. Och sen så äger han till exempel då Inter Miami i MLS, nystartade klubben. Mm. Och så. Men det som han är framförallt är att han åker runt och ser på.
Han visar upp sig som en kunglighet.
Ja, alltid så är det olika modedesigner som kittar honom. Det var Ralph Lauren nu på, när han var på och kollade på Wimbledon. Sen kan det vara någon annan kanske. Dior när han ser på fotboll. Sen ibland så kollar han på någon konsert och så har han något kit på sig då. Och så. Mm. Det är det han gör. Mm. Men det var inte det man snackade om. Man snackade väl lite grann om att Djokovic hade ju chansen här nu då att gå om. Först och främst kanske med svenska ögon. Björn Borg, antal titlar, Wimbledon. Han hade chansen att gå upp på 20 stycken Grand Slams. Och därmed gå upp då på Federer och Nadals nivå. Han har också chansen att göra, vad heter det,
en äkta Grand Slam, äkta Grand Slam. Alltså när man vinner samtliga fyra Grand Slam titlar på ett år.
Han har vunnit Australian, Garros, nu Wimbledon och vinnande av US Open så är det 4 av 4. Och det var ju någonting som Jonas Björkman framförallt pratade om ganska mycket första gamen. Och det såg man också.
Ja, det är också så här upplagt för att han ska vinna, inte bara i finalen utan före. Nadal var inte med och Federer är inte riktigt Federer längre. Och i finalen mötte han italienaren Berrettini som rimligtvis var rätt nöjd med att vara i final.
Så, lite så.
Det var verkligen så här, ganska mycket press på honom.
Precis så var det. Och det såg man, det såg till och med jag, att fan vad han är skakig. Han är nervös, han vet vad som står på spel här. Och det var liksom inte alls den Djokovic som man är van att se, enkla grundslag som han liksom får ramträffar på, som flyger upp på läktaren, du vet, och dubbelfel flera gånger första servegamen och så. Och det fanns någonting där i det som, det är så fint att här har vi den här liksom nästan omänskliga elitidrottaren som man får väl säga kommer gå om Federer och Nadal i antalet Grand Slams.
Mm, mycket talar för det. Ja.
Mycket talar för det. Och därmed får man kanske säga då att han är världens bästa tennisspelare genom tiderna. Men ändå, när man är på den nivån, att man har de här otroliga nerverna.
Jag bara nämna det med tennis, är det ju lite rimligare att man utgår från tunga titlar när det ska räkna. Det blir ju lite speciellt i fotbollen att man ska förhålla sig till det där. Apropå att Messi nu tog en titel då med Copa America. Betyder det plötsligt att han är en bättre spelare? För det har man ju ofta invänt mot honom då. Kanske ställt mot Maradona eller Pelé eller sådär. Att det saknas VM-titlar eller stora. Mm. Det är ju någonting konstigt med det där med en individuell idrott kontra en lagidrott också. Mm. Messi, vad det är, så blev han valt kanske till turneringens bästa spelare. Men han har kanske haft bättre år ändå. Mm. Sådär, men enligt det sättet att se det så är han ju mycket bättre plötsligt för att han var med och tog den här titeln. Han är ju ändå samma person liksom.
Ja, så är det.
Tennis är ju rimligare att man går efter titel.
Ja, absolut.
Antalet.
Ja, men så är det. Men han inleder väldigt svajigt och det är ju så att Berrettini tar ju första setet. Man undrar ju, ska han komma tillbaka? Och det gör han ju. Han vinner ju sen. Det blir ju 3-1 i set.
Just det, men han var rätt illa ute i andra också.
Han var rätt illa ute där också. Och han hade väl 5-2 i andra och tappade upp det till 5-5 och sen så blev det som det blev. Men i alla fall så, å ena sidan då så känner man att fan fint att det är så här. Att man kan vara så här otroligt framgångsrik och bra. Och så och jäkla rik. Mycket och rik. Du vet hur mycket pengar han har tjänat. Bara på prispengar, inte då sponsorintäkter.
Nej, jag slutar liksom bry mig.
Jag tror det är typ så 160 miljoner dollar. Så 1,6 miljarder. Nu har jag inte valutakursen i huvudet, men ungefär 1,6 miljarder bara i prispengar. Det är otroligt.
Det är ju en märklig alltså, värld, proffstennisen, för det, på ett sätt är det en så jävla ojämlik med tanke på hur stor sporten är. Man har ju fruktansvärda omkostnader i tennis. Man betalar sin egen tränare och sin egen fysio och alla som man eventuellt behöver hjälp av måste man betala själv. Och så massa resekostnader och sådär. Och är man uppe på hans nivå och lite därunder så tjänar man ju så löjligt mycket pengar. Så han kan ju resa. Jag såg någon artikel där det bara stod hur många som finns på hans lönelista, Djokovic, och hur många han reser med till Grand Slam-turneringar och så. Det är ju i princip en person där för att ta hand om hans vänstra armbåge. Medan man bara i samma turnering Wimbledon, om man är en spelare som precis på rankingen kommer in och får spela huvudturneringen, redan där börjar det nästan bli på gränsen om man ens har råd att ta med sig tränaren dit. Så om man väl når liksom högsta nivån, så kommer man ju bara dra ifrån. För man, det är en sån dyr sport om man vill. Och idag ställer det mycket högre krav på fysik. De är ute i, kan vara ute i 4 timmar och pressa kroppen till max liksom. Och så ska de spela mindre än 2 dagar senare igen. Kanske i stekande sol i 4 timmar igen. Därför så investerar man otroligt mycket i återhämtning och massa personer som bara hjälper till med det. Mm. Och så finns det ändå spelare i turnering som inte ens kan ha det. Mm. Så, det är ju, alltså tar du den 150:e bästa fotbollsspelaren i världen så är ju han väldigt rik. Mm. Så, där blir det enorm skillnad då. Han sitter väl på kontrakt i en väldigt bra liga om man är 150 i världen. Mm. Medan den som börjar nästan bli svårt att få och i alla fall lägga undan men, ja. Och gå runt där. Så den är ganska orättvis på det sättet. Om man väl börjar tjäna så här mycket pengar så kan man skaffa sig de förutsättningarna runt som gör att man har bra förutsättningar.
Ja, det måste ju vara svårt. Jag tänkte på det när du sa. Det måste vara svårt med Djokovic. Man har kanske då en stab, säger att det är 25 stycken anställda som jobbar med den året om.
Han måste ju anställa som bara tar hand om alla hans estates runt om i världen.
Ja, ja precis så är det ju. Men, och då tänker jag att det måste vara svårt att när man har så mycket pengar också och man vet om att små fördelar kan göra rätt stor skillnad. Så att man hela tiden är anställd. Plötsligt så kanske det har vuxit till 50 anställda. Man vill ju ändå säga att det finns någon i hans stab som är anställd just för att säga nej.
Ja, Djokovic. Stabschef. Ja.
Det går inte mer. Vi kan inte ha fler nu. Vi kan inte vara, liksom, nu är vi 70 pers.
Men det är väl tränaren så, kanske då? Alltså ja. Själva huvudtränaren.
Ja, kanske så.
Stabschef på sätt som är Vita huset.
Du vet, som vi pratar ibland om det här allsvenska tränaren eller superettan-tränaren som alltid kan jobba ytterligare någon timme inför match med att scouta motståndet eller fundera på formationen, hur man ska göra.
Ja, se om videos en gång till och klipp. Och
det finns ju liksom aldrig något stopp där.
Nej.
Precis så är det ju också för Djokovic. Det finns ju aldrig något stopp. Det finns, fan, okej, nu har jag en som tar hand om min vänstra armbåge. Nu ska jag ha en som tar hand om min högra också som är expert på högra armbågen.
Ja, precis. Ja. Men det är också med det sagt då, med de här enorma summorna, uppenbart det är inget skydd ändå mot nervositet.
Nej, det är ju det det inte är. Och jag tänker att den här nervositeten skulle vi kunna ta med oss in nu lite grann och vi ska då prata lite grann kanske om EM-finalen och straffavgörandet. För jag tänker att den nervositeten där, först och främst tänkte jag på allra första straffen som läggs igår. Det är ju Berardi som går fram. Tänkte på det, att de spelar ju Eminem högt som fan
Lose Yourself
på Wembley. Mm. Och där tänker man att de kanske ska slita spela den låten när han lämnar mittlinjen. Och traska fram. Men de fortsätter spela den låten. Man kan ju tycka vad man vill om låten. Och man kan tycka vad man vill om låtvalet och sådär. Men det är ju jävla annorlunda för honom. Jämfört med alla andra. Att kliva fram. Lägga den första straffen. För det första. Dra igång hela det här liksom, dramat. Mm. Som man vet ska utspelas. Men just den låten. Ja, det blev så jävla psykad.
Jag vet inte. Samtidigt så gör ju det att alltså,
man kanske tar bort lite publiken.
Ja, fan, de sköt ju mot engelska målet. Uh-huh. Och visselorkanen hade ju hört. Det var väl ingen visselorkan. Men det hade ju hört ännu mer. Uh-huh. Om det inte är musik i högtalarna. Så här, jag vet inte, det blir nästan bara som ett sår bland sårlet. Uh-huh. Jag tror nästan jag hade inte hade något emot det.
Uh-huh. Ja. Du har väl sagt det någon gång? Var det inte den låten du skulle spela? Om du skulle gå in och spela just den?
Det var mer så att du försökte få det till det, tror jag. Men absolut, vi kan säga
det
så.
Var den låten du... Nej, men de här nerverna som man har. Och så ser man då hur det här utspelas. Vilka straffskyttar som får förtroendet av respektive förbundskapten. Och precis som att... Man tänker ofta när man sitter och pratar med en fotbollstränare eller man läser intervjuer med det kan vara politiker eller vad som helst, så tänker man alltid att detta är en annan nivå. Jag är en lekman här. Jag kan ha mina liksom konstiga tankar i huvudet. Så här ska man väl inte göra. Men så tänker man alltid att men de vet bättre. Fan, de levt hela livet i det här. Det finns en anledning till varför de är förbundskaptener. Och jag sitter här och liksom spekulerar i en podd.
Det var väl så Svennis avslutade sitt sommarprat. Men det är alltid lätt att vara tränare hemma i tv-soffan.
Ja, exakt så.
Det var slutorden.
Ja, precis. Men jag tänkte på när Spanien hade straffavgörande och tänkte på när Morata skulle få lägga en straff. Jag kände ju själv, visst han kommer in och gör ett mål, men bortsett från det mål tyckte jag att han var rätt kall. Han är rätt dålig bolltouch. Och sen så är det ju så då att han då bränner straffen som gör att det skiter sig får man väl säga.
På många sätt var nästan Morata EM-spelare.
Ja.
Ja. Det var så oerhört händelser. Det är nog i alla fall spelaren nästan helst hade läst om han hade fört anteckningar varje dag.
Mm.
Så hade jag mest nyfiken på hans lilla anteckningspunkter.
Ja. Men man ser ju då när Spanien samlas i den lilla ringen och Enrique liksom tittar på olika spelare och kollar väl, vill du ta en straff? Och så ställer han, det ser man ju, han ställer frågan till Morata. Är du sugen, Morata? Morata nickar så, ja. Och då känner Luis Enrique ändå att han måste fråga, är du säker? Och han bara, ja, jag är säker. Nu kanske jag övertolkar lite grann, men det såg ut att vara. Så att någonstans hade Luis Enrique också känslan att, ska han verkligen ta en straff? Han är ju anfallare. Han har ju slagit många straffar i sin karriär. Men han har också gått igenom någonting som, man sa att Marcus Berg fick mycket skit, sociala medier, och Morata fick kanske ännu mer för att Spanien också är en större land, så det blir rimligt så att det är ännu fler då. Han har gått igenom några rätt tuffa dagar.
Ja, och inför. Sen också fått komma tillbaka och sen lite nedslagen igen. Och sen till, så här, det var så oerhört mycket kring Morata hela
tiden. Ja, precis. Och det kände man. Jag hade kunnat sätta mitt hus på att han skulle bränna den straffen. Och det gjorde han. Och där så kan man då säga då att Luis Enrique är också precis som Djokovic. Mänsklig på det sättet att fan, han borde förstå att detta är en dålig sak. Men så blir han lite lurad där i stunden. Man tappar lite grann konceptet, lite grann kanske tappar några procent IQ när man är i den pressade situationen. Och det, precis detta tänker jag också då när jag ser
Englands. Men resultatet styr ju analysen där. Jag säger inte att
Alvaro Morata... Det är ju det enda vi kan förhålla oss till.
Ja, det är det ju. Det är det ju. Alvaro Morata hade satt sin straff, så då hade man ju kanske velat få det till att han hade gjort ett mål tidigare i matchen. Och ingen spelare i Spanien hade kanske haft det tuffare psykiskt under EM som hade varit före dess. Han hade gått igenom så mycket. Luis Enrique känner att han har klarat av och inte knäckas av det här, allt hat och ifrågasättande han har fått, och han är tillbaka och han bangar inte för att slå en straff. Han har psyket för det här, hade det ju blivit då att så här, så alltså bara det som grund är ju att så här, vi vill ju läsa in väldigt mycket efter man har facit och så bestämmer vi historien.
Absolut.
Med det sagt fick jag även känslan att Morata skulle missa.
Ja. Nej, för sen tar man då Englands straffar i finalen här, så är det ju så, dels så ger Southgate Rashford en straff. Han ger Sancho en straff. Börjar med de två. De kommer in i 118 minuten. Och man ser direkt när Kuipers blåser. Så zoomar ju kameran in Rashford. Och man ser på Rashford. Och då vet han att fan, det är ju 5 minuter kvar här till straffarna drar igång. Redan då ser man på honom. Han ser ju ut som att han nästan vill börja gråta.
Rashford.
Ja. Och jag sa det direkt till min fru och min son. Som kollar på. Han kommer bränna straffen. Garanterat om man får lägga en straff. Nu är det också jävligt lätt för mig att sitta här i efterhand och säga.
Ja, men
du hade rätt.
Strunt i det just nu.
Precis som du hade rätt på att Finland kommer göra ett mål. Du hade rätt.
Ja, men strunt i det nu. Jag tror inte du hittar på det. Ja.
Nej, mycket riktigt så bränner han ju straffen. Han drar en stolpe ut. Sancho, samma situation. Han såg ju inte samma ansiktsuttryck på. Men han har varit inne i en minut. 21 år gammal tror jag han är. Bränner straffen. Han har aldrig varit i närheten slå en sån straff i sånt avgörande läge. Någonsin. Man behöver inte vara EM-final, men någon typ av cupfinal eller någonting. Jag tror inte Sancho har gjort det. Och sen så är den sjukaste av de alla. Det är ju Saka då, som aldrig har slagit en straff i seniorsammanhang i tävlingssammanhang någonsin. 19 år gammal.
Modigt.
Ja, det är ju modigt av honom att han tackar ja, men är det också så att han inte är modig när han tackar ja, utan att han känner trycket. Han känner att jag kan inte tacka nej nu, för att då visar jag att jag är 19 år gammal och att jag är lite orutinerad inför den här gruppen och inför hela landet och inför hela världen som tittar. Då är jag inte säker på att det är så modigt.
Det finns,
vi kan bara spekulera.
Det finns mycket att säga. Jag har läst väldigt mycket om straffar senaste dagarna och veckan. Det första som bara slår mig är att det ändå är lite konstigt i dessa tider av VAR och när fotbollen ändå tycks ha bestämt att man ska sträva efter så hög rättvisa som möjligt är. Så är det ändå lite speciellt att man fortfarande i straffläggningar låter då. Det är ju då ändå statistiskt säkerställt att det lag som börjar skjuta vinner oftast straffläggningen. Jag tror man är runt 60% att det laget som börjar skjuta vinner. 60-40. Det är ganska stor skillnad det. Det finns och teorin om varför och så där har ju med press att göra väldigt mycket då, att man ligger före och den tas ju ofta upp, den siffran som finns när man statistiskt sett så är det ovanligt att man missar straffen som Jorginho missade när man skjuter för att vinna matchen, bucklan, vad det nu är för stor match. När det är en straff kvar och straffskytten har, sätter du den så är laget vinnare. Jag tror den går rum i 90 eller något sånt där. Medan då straffen som Saka slog, där är man nere på drygt 60% av dem går in när man skjuter för att stanna kvar. Mm. Alltså missar du här så är det kört för er. Det är ju ganska stor skillnad och det är ändå lite konstigt att man accepterar då att det faktiskt är den här fördelen av slump. Alltså man stinglar en slant. Och det förekommer ju att målvakter, om de är kaptener, ibland väljer att få börja stå. Men det absolut vanligaste är att man gör som Chiellini gjorde det här, var det väl, att man väljer att börja skjuta. Vi pratade ju faktiskt med, det har ju såklart, det finns ju ett litet gäng, det är ingen stor värld, de som är helt insyltade i straffsparkar, som sitter och forskar och går igenom data och intervjuar Panenka och allt sånt där. Men vi pratade, jag tror det var inför VM i Brasilien, så pratade vi med en av dem som jag ser ibland citeras, och jag såg även att han valsade runt här nu inför finalen här. Han är professor vid London School of Economics och heter Ignacio Palacios Huerta. Han är då straffexpert och hans stora hang-up är just det här med att man fortfarande accepterar att slantsingling avgör vilket lag som börjar skjuta, i och med att det är då en 60% i fördel, vilket är anmärkningsvärt mycket.
Bara frågan här, hur skulle man gjort om man inte hade haft slantsingling?
Ja, det är det Ignacio Palacios Huerta föreslår då, och du pratade om tennis här tidigare, och hans förslag är ju att man kör som ett tiebreak då. Du och jag har varsitt lag och ska skjuta straffsparkar. Om jag slår första straffen då, sen slår du två, och sen slår jag två, och sen slår du två, och så avslutar den som inte började med att slå en då. Mm. Han kallar ju det här, vi kan ju se lite vad han säger, det var Maja Larsson i Offside som pratade med honom inför VM i Brasilien, och Maja invänder att 60-40 är väl inte någon särskilt övertygande siffra. Det är ändå rätt nära 50-50, tar han illa upp Ignatius. Skillnaden är 20% om jag får be. En femtedel, det är en väldigt hög siffra. Och så säger han så här, eftersom vi vet att laget som börjar skjuta straff har 20% övertag på grund av något som man inte kan påverka. Det är så orättvist, ett mynt ska inte få spela den rollen i en viktig fotbollsmatch. Så istället för ordningen A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, föreslår ordningen A, B, B, A, A, B, B, A, A, B. Det är samma ordning som man har under ett tiebreak i tennis. Mycket bättre. Han hade då gett det här förslaget till FIFA och säger att de gillade förslaget, men jag har inte hört något sen jag presenterade. Det orkar de inte riktigt ta tag i.
Det är lite den auto-reply. Sådär. Thanks for your email.
Out of office. Ignacio. Ska jag vara ärlig så har jag svårt att förstå hur folk kan strunta i slantsinglingen på det här sättet. Man skulle knappast tillåta att ett lag fick en 20% i fördel när det gällde något annat på planen. Men nu är det precis vad som sker vid en straffläggning. Och ingen verkar bry sig. Uh-huh. Det var bara liksom en första reflektion. Mm. Och sen då i den här Ignacios lilla gäng, som även består av, jag tror det är en norrman som rätt ofta citeras, som heter Geir Jordet.
Jajamän.
Och det är en, jag vet inte om han är engelsman, jag tror det, han heter Ben Lyttelton. Mm. Han har bland annat skrivit en bok som heter 12 Yards, som bara handlar om hur man slår en perfekt straff och vad som påverkar och så. Och han driver även, kan jag rekommendera den, det är väl en blogg tror jag som heter 12 Yards också. Man kan googla Ben Lyttelton med Y, Lyttelton och 12 Yards. Där han är besatt av straffar och han går igång på straffläggningar och han verkar vara lite beroende av det. Det verkar som att han liksom mår dåligt fysiskt när han inte fått se en straffläggning på länge. Mm. Någon gång är det torka och då hittar han till slut någon straffläggning i kvinnliga Champions League i Sydamerika, någon straffsparkläggning i Chile som han till slut får stilla sitt behov från. Så. Men han skriver också väldigt mycket artiklar kring varför saker är som det är, och så sammanställer de här rätt ofta så fort det är någon ny forskning när man har gått igenom kanske alla straffar i ett EM, VM, Copa America och någonting mer sen, ja, så långt tillbaka som man kan mäta. Och det mest intressanta tycker jag är att det är så svårt, det är verkligen, straffar är verkligen något för sig liksom. Mm. Det är väldigt svårt att säga vem som ska vara en pålitlig straffskytt. Mm. Tar man en sån som Messi till exempel, så är han då, de flesta anser väl att han är bäst i världen fortfarande, ett konkurrens med Ronaldo kanske. Men han ligger då i topp i nästan allt som man kan mäta offensivt med mål eller målgivande passningar eller lyckade dribblingar, bra på frisparkar och så. Ligger topp nästan allt, men är då en medelmåttig straffskytt. Mm. Inte anmärkningsvärt dålig, men han ligger på snittet ungefär tror jag. Varför är han är bäst på det, han kan skjuta frisparkar så bra, varför är han inte, det är svårt att veta vem som ska vara pålitlig. Det finns ju heller inga, Och här hör jag invändningarna direkt då, i och med att det stod så mycket på spel igår. Det var en EM-final och den var ju på Wembley och football's coming home. Och det är egentligen folk ute och svinar på Leicester Square. Mm. Där hade man inte velat varit på sådana.
Fy fan.
Så jag bär med mig att absolut, det kan ju vara grejer som spelar roll här. Men det finns ju till exempel inga belägg för att det som det alltid skriks på då, att erfarna spelare sätter fler straffar, det gör ju inte det.
Nej.
94 bränner Baggio Baresi. Mm. Liksom. Igår, absolut, och det ser ju, jag reagerar också när Saka går fram där. Han är inhoppar i matchen och han är så ung. Och det är
Femte straffen,
absolut sådär. Mm. Men det finns inte belägg för det skriks direkt efter då. Och det är inte bara, det, på ett sätt den här matchen sämre exempel, för här kanske det är variabler som är inte så mätbara då, men liksom om det påverkar ännu mer i nervositet och press och sådär. Men det skriks ju alltid efter erfarenhet så fort någon missar om det är en ung. Liksom så. Men det finns liksom inget som stöder det riktigt. Däremot så har det visat sig att man tenderar att missa mer straffar när man har börjat få en massa individuella utmärkelser. Mm. Då. Alltså innan man kanske till exempel får player of the year eller något sånt där, så tenderar man att sätta fler straffar. Kan man bara spekulera i varför, känner man ännu mer ansvar och press, kanske så. Mm. Men det är snarare så att spelare som varit under 23 har varit mer lyckosamma. Så. Mm. Jag bara stör mig lite på den här bara slentrianmässiga när unga missar så säger man direkt så. Att. Däremot kan man ju tycka att om det nu ska missas så vill man gärna att någon med erfarenhet ska ta smällen.
Ja, det är ju,
det är väl mer det, men så här, att gå i mål, det ska inte vara sämre.
Nej, liksom. Nej, jag förstår ju det. Jag förstår också att hade det varit så i efterhand att vi har suttit och pratat om att Southgate, fan, han tänker, med tanke på hans egna erfarenheter från en straffläggning från EM 96, han bränner i semifinalen. Han har haft, vad blev det, 25 år på sig att fundera på straffar och komma fram Wembley, hemmaplan, final, straffläggning. Att ändå då komma fram till slutsatsen. Jag ska ge en 19-åring som aldrig har slagit en straff, något som ens är i närheten av det här sammanhanget, sista straffen. Det är ju som att liksom spela liksom på, bara lägga allt man äger på nummer ett när man spelar roulette. Det är ju lite så, man spelar ju jävla högt spel.
Mm.
Är det inte bättre att man tar och verkligen bestämmer att ja, men du ska lägga den här straffen. Du får inte lov att lägga den här straffen. Även om han säger, jag kan lägga den här straffen. För det är så, och i efterhand hade han satt straffen så hade man sagt, fan, skit genian är. Han gjorde precis det här som kanske England inte har gjort. De har liksom tagit de här, precis som du var inne på, de här som känner att de har extra mycket press på sig för att man ska kunna räkna med dem.
Ja, det finns ju spelare. Geni.
Han ger dem unga chanser som inte är rädda för någonting.
Nej, det finns för spelare som har vittnat ibland, oavsett vad det är för sport, om det är att man vinner SM-guld i fotboll eller hockey och så gör man det som väldigt ung och sen kanske inte blev någonting mer sen.
Mm.
Och så jagar de ett SM-guld sen när de är 33 igen och att de säger så här att jag förstod inte då hur svårt det var och kände inte liksom att det här inte kanske kommer ske igen. Och då är det den storyn som gäller, att man inte kände press för att man bara körde liksom och tänkte inte på ansvar eller att det här fattar inte hur svårt det här egentligen var och så. Så resultatet styr ju väldigt mycket. Med det sagt så kan jag också reagera att Saka går fram där. Det kändes ju bra på ett sätt när Mbappé blev syndabock för Frankrike. För man känner att det klarar nog Mbappé. Ja. Eller när Müller blir det lite som missar sitt friläge mot Tyskland. De har så mycket ändå liksom och kommer tillbaka. Men alltså man kan bli lite orolig. Så här, hur ska han komma tillbaka från det här? Jag stör mig bara på att liksom, det sitter ändå kommentatorer där som borde vara lite pålästa om det. Man kunde i alla fall nämna det.
Alltså Backe bara pratar om vänsterfötter. Ja. Alltid alla som lägger straffar, de ska skjuta med vänstern.
Finns det inga belägg för, kan jag säga. Det är snarare pratat som om det skulle vara don't trust the left footers. Mm. Så. Vilket väl inte riktigt är sanning heller.
Nej.
Men det hade, jag tycker man ändå kunde få den informationen. Sen kan man ju prata om ändå med press och sådär, men att det har väl ändå någon slags värde av att det finns ändå inget som riktigt styrker det här. Det finns ju fullt av storspelare som har bränt straffar.
Ja.
Genom stor, liksom Beckham har ramlat och bränt. Och fan, Gerard, det finns hur många som helst av de här stora. Liksom så.
Absolut. Nej, men
det man kan nämna det. Liksom, så här, istället för att direkt säga så här. Att, så här sen är det två olika saker. Att, så här, det är skönare att vem ska vi ta? Vem är rutinerad i England? Vem hade kunnat leva bra med en straffmiss i det här laget. Ja, men Harry Kane kan fan bränna en straff då. Mm. Sådär. Jag hade tyckt att det var lite skönare på ett mänskligt plan om Harry Kane var en syndabock istället för Saka då. Men det finns inte riktigt det här som gör att han borde missa.
Nej, nej, precis. Och då kommer tillbaka till det här som Svennis avslutade sitt sommarprat med. Det är lätt att sitta hemma i tv-soffan och känna att man är av stenkoll på saker och ting. Men en gång då, om man skiter i Saka. Saka hade ändå kommit in. Han var liksom inte kall, men med både Sancho och Rashford kommer in i 118 minuten. Rashford har ju liksom dels kommer från en vår i United där han var iskall. Liksom folk undrade ju, det var inte säkert att han skulle vara med i truppen. Han har inte kommit in i det här EM:et på något sätt gjort någonting som har varit bra tidigare. Han kommer in och ska lägga en av straffarna. Där tycker jag bara att så får man inte lov att göra som förbundskapten. Man måste ta spelare som känns heta. Både att man känner själv som förbundskapten. De här känns heta nu, de är inne i någon typ av zon. Det liksom måste vara grundpremissen. Och sen, likadant med Sancho. Sancho kommer väl få en lite bättre säsong i Dortmund och skrivit på ett kanondrömkontrakt med United. Kanske jätteglad för det. Men fortfarande bara startat en av matcherna. Kommer in i 118 minuter, får 2 minuter på sig. Sen ska han lägga en straff. Där tycker jag att det kanske är för enkelt. Mm. Och komma till slutsatsen att det är svagt ledarskap och Southgate ger dem straffar.
Jag minns inte någon som sa att har det bestämt nu att ska Louis van Gaal tillbaka till Holland nu igen? Jag såg bara
att de
var nere i Portugal för att försöka övertala honom att han återigen skulle bli Hollands förbundskapten. Men han bytte ju då som känt där just i Brasilien in Tim Krul då.
Ja, just det.
För att stå på straffar. Jag för sig målvakt då. Liksom. Ja. Men om han inte hade tagit en straff. Nu blev ju Tim Krul hjälte. Han byttes in som, då var det speciella då att han får stå i mål istället för är det Sillesen eller var det Stecklenburg, jag kommer inte ihåg riktigt. För att han var straffspecialist då. Det ansågs ju vara grym coaching då att han bytte in den bästa straffskytten. Men även där hade det ju varit, om de hade torskat den och inte hade varit nära någon boll så hade man ju bara, han må varit bra på straffar tidigare, men man kan inte ta in en målvakt på det sättet som inte ens fanns känt på bollen. Ska han komma in och stå på straffar? Så. Vi får inte glömma det liksom att hur, när vi har facit så vi vill liksom förklara, vi vill ju ta bort slumpen så mycket som vi kan för att slumpen är jobbig i våra liv. Mm. Alltså vi människor är ju så att vi vill sortera in saker och hitta logiska grejer som gör att vi kan få ordning på saker och ting. Och man vill inte riktigt acceptera slumpen. Jag tycker straffar är jävligt spännande just för att den är så svår att förklara. De andra går ju liksom ofta att bli lite klokare på. Men här är det, de har intervjuat, tror jag, alla eller väldigt många straffskyttar som har varit sedan EM 78 tror jag. Det var ens 78, 76 kanske det var. Vad de har känt. Vilka känslor de har känt när de har stått och skjutit straff. Och man kan känna väldigt mycket olika saker på en gång. Man kan ju känna både sig, att man känner sig säker men ändå nervös. Det alla känt och som var absolut i topp var då anxiety. Mm. Att man känner ångest. Så den finns ju där oavsett om man ser kall ut. Alla hade känt den liksom sådär. Mm. Sen vill vi läsa in väldigt mycket i hur någon ser ut på ögonen eller vad någon tar för ansats. Det finns ju några stycken då som man kan sluta sig till med att det tenderar att vara bra att fira mål ordentligt och kroppsspråk. Daniel Ekvalls käpphäst är väl det att Sverige ska visa positivt kroppsspråk. Och det tänkte jag på när Chiellini stod och bollade med Alba.
Ja.
Precis som många andra så är jag också väldigt svag för Chiellini.
Ja.
Han känns ju liksom som bagaren i en liten pittoresk by som sticker till barnen kringlor och skojar och häller mjöl på sig själv.
Ja.
Liksom så. Och jag gillar också honom, men jag kunde också tänka att ja, han älskar världen, men fan, det är ju ett element av krigslist här också.
Absolut.
Det är inte bara att han står och bara, för det, så var jag ändå nästan
väldigt schizofrena känslan.
Han älskar att vara här och säga, kolla vad han älskar livet. Det gör han, men han vet ju också vad han gör. Liksom så. Och han vet att det där kände signaler.
Ja,
både till Alba och till sina lagkamrater.
Och det går ju inte att ha större kontraster. Å ena sidan har man Chiellini där som kommer in med allt det han håller på med. Där,
Alba blir ju lite metooad av Chiellini.
Ja, men det är ju verkligen så. Han blir ju antastad av vad de upplyft. Och liksom, som du säger, kastar runt och jonglerar nästan med honom i luften. Och han ser ju likblek ut i ansiktet där, Alba. Han har ju liksom inte den karisman, han är inte i närheten av han. Men om du säger att Chiellini påminner om den här bagaren i någon mysig liten bergsby som spexar med barnen, så ser ju Alba ut som en liten revisor som knappt vågar liksom visa sig bland folk när han står där.
Nej.
Jätterädd. Så att det blev så jävla kontrast. Men jag är väldigt schizofren inför det, vad han gjorde där med Alba.
Ja, precis. Ja. Men det verkar då som att man ska inte vara rädd för att fira sina mål, till exempel, och skicka ut de signalerna till andra. Och det är heller inte bra att skjuta alldeles för snabbt. Att ju snabbare det går, jag står där och känner ångest, jag vill bli av med min ångest så snabbt som det går. Sker det väl snabbt, engelska straffskyttar har genom historien ofta varit väldigt snabba. Ja. Då, från signal till att de direkt springer.
Det känns som att Rashford har lyssnat på det, han stod ju väldigt länge.
Ja, det är också dåligt att så för länge.
Ja, länge.
Det finns liksom ett mellanskikt där som man gärna ska hålla sig i. Och det är också bra om det inte tar för lång tid innan domaren ger signal. Mm. Så målvakter gör faktiskt klokt i att hålla på och vara as och ut och psykas och kolla om bollen ligger rätt och sådär. De vet vad de gör, eller vet de kanske inte, men det är bra för dem att det tar lite längre tid. Ja. Antingen ska det gå väldigt snabbt för målvakter att de är lite för snabba fram, eller att de tar lång tid.
Ja, vi har ju en liten intervju med Lisa Dahlqvist som ju fick sätta straff.
Sveriges senaste OS-hjälte.
Ja, precis. Mm. Som ju nu då klev över och jobbar med tv i sommaren.
För Discovery är det, va?
Discovery, ja. Hon pratade lite grann om det när hon fick lägga straff på Hope Solo i USA.
Ja, hon avgör ju två straffläggningar i OS. Då. Först mot USA i kvarten och sen mot Brasilien.
Ja, Hope Solo hade ju väl lite grann det som Joe Hart fick också stämpeln som. Att de var liksom lite masterminds när det kom
Men var Joe Hart inte bottnar i det?
jag vet inte om Solo gjorde det heller, om hon hade liksom bra straffräddningsprocent så.
Nej, jag vet inte heller. Nej.
Men Lisa Dahlqvist berättade det liksom att hon försöker liksom hela tiden, hon håller bara på att psyka för att hon är rädd för mig. Försöker inte alls det när hon står där och försöker också säga liksom hela tiden till sig själv, målet är stort. Det är ju inte så stort när man står där själv.
Nej, hon jobbade då uttryckligen med alltså, positiva tankar. Ja. Sånt som du ibland är lite allergisk mot. Ja. Men det verkar ju koka ner till det att om man accepterar och köper det här uttrycket att det här skulle vara ett lotteri. Och om man går in där och tänker att det är ett lotteri. Det är inte bra. Man ska i alla fall lura sig själv att man har kontroll över lotteriet. Mm. Och tror att man har en bra chans att vinna lotteriet här. Inte bara liksom kastas in i någon torktumlare. Utan tänka att man försöker. Det går att kontrollera den här situationen. Mm. Fast det kanske inte går då. Det kan i alla fall. Det verkar tendera att kunna lugna en. Men jag tyckte det var intressant med just Rashfords straff. För jag skrev upp på Hasse Backesar där då. Efter straffmissen. Och du satt också irriterad dig, antar jag, på kameravinkeln. Mm. Precis som jag. Mm. Här bakifrån. Och sen kommer reprisen. Och då sa Backe då att det är som att han tappar ögonkontakt med bollen. Sa Backe. Basic-grejerna. Och det blir en snedträff för Rashford. Han tappar ögonkontakt med bollen. Där vill jag säga till Backe att det var ju medvetet. Mm. För det här är ju då, det här skrivs det också mycket om på 12 yards då. Det här är ju lite Neymars straffteknik. Och ville jag skjuta in där, undrade om, jag vill minnas att Brolin pratade om det, att han försökte så mycket som möjligt titta på målvakten och inte på bollen.
Han skulle avslöja, jag frågade honom om detta, han skulle avslöja allt i detalj.
I sin?
Självbiografi.
Vi väntar.
Det väntar vi på.
Det väntar vi på. Ja,
nej, men hur han tänkte, han var ju unikt skicklig på att straffa.
Var han det?
Ja, det tror jag. Ja. Säger han till mig. Jag faktakollar inte det.
Ja, vad kul, Thomas.
Han sa att han hade en bränd straff av typ, vet du hur många det var.
Ja, som blev till C, va? Ja. För Neymar då har slått många straffar. Han har missat en del också. Han fick ju först FIFA att ändra reglerna när han slog igenom i Santos, och då stannade han ju upp innan han slog till bollen, så alltså han rörde sig fram i ansatsen, men innan han skulle slå till bollen, och nu talar vi inte bara om någon liten sådär att man håller på att göra en konstig ansats och börja trippa eller så, utan han gjorde nästan som en skottfint som målvakten slängde sig och sen la han in den då i andra hörnet. Det fick väl, tror jag, FIFA att skriva om reglerna som säger att man inte får stanna, man får ändra fart eller minska fart, men man får inte helt stanna. Och som jag förstått det då så tillämpar han numera, den hette någonting den här tekniken, men låt oss säga Neymar-stilen då. Mm. Och det är ju då att han aldrig ska titta på bollen utan hålla blicken hela tiden på målvakten. Det är det som Rashford försöker göra med sin straff. Och det blir en snedträff, säger Backe. Det blir det kanske lite, för det kräver ju enorm skicklighet förstås, att inte titta ner på bollen. Men du tränar ju säkert dina pojkspelare i att de ska ha blicken uppe och sådär, och inte bara ha blicken ner i marken. Men ibland behöver man ju titta ner, såklart. Men Neymar försöker då slå en straff genom att inte alls titta ner. Mm. Utan bara hålla ögonkontakt med bollen. Och det var några franska målvakter som han har gjort straffmål på i Ligue 1 då. Som hade intervjuats apropå detta. Som förklarar varför det är så svårt för dem. Och att Neymar är så skicklig på det. För nu, han har bränt en del, men jag tror senaste två säsongerna hade han väldigt bra siffror. Och nu har, gjorde han väl även en del straffmål i Copa America tror jag. Men de säger då att det ger dem ju ingen tid att... För normalt sett så ju bättre och ju snabbare en straffskytt tittar ner på marken, desto bättre för mig som målvakt. Mm. Då syns det inte så mycket vad mitt drag blir om jag vill att slänga mig. Han har inte riktigt koll på mig. Men när han inte tittar ner alls så gör det ju då att jag antingen så måste jag chansa och då lämnar jag hela öppet. Han ser det hela tiden. Eller så är risken att stå jag kvar, slår han den bara tillräckligt bra så hinner jag inte dit. Liksom ja. Så. Men det kräver ju verkligen sin fotbollsspelare. Mm. Och Rashford lyckas ju inte riktigt. Snedträffar kanske för mycket sagt, men ingen bra träff i alla fall. Nej. Och den går i stolpen. Men han vill ju slå straffen på det sättet. Det fattar ju inte backen. Nej. Det är ju inte någon slump att han tappar ögonkontakten.
Nej, och till Rashfords försvar, visst. Han får väl en lite fel träff, men Donnarumma kastar sig åt helt fel håll.
Mm.
Så att han fintar ju bort honom på det sättet. Men vad jag vill säga om målvakter bara, innan vi går vidare.
Mm.
Det är ändå att jag blir förvånad att så många målvakter chansar. Ja. Det gör ju fortfarande så många målvakter. Mm. Chansar, bara kastar sig. Det är 50-50 så. Att inte skjuta den där eller där. Ganska många skjuter också i mitten. Nu var det väl bara en straff igår som verkligen var i mitten.
Ja, jag minns inte vilken italienare det var. Men ja. Det var en
jag förstår inte att man chansar. Ja. Det är ju ganska många straffar som kommer säga att de kommer meta från stolpen. Man siktar vänster. Så kommer den inte riktigt så långt dit som man vill. Men då har kanske målvakten slängt sig åt höger istället.
Mm.
Då har man inte en chans. Men står man kvar lite grann i mitten och försöker reagera. Och det är inte så många straffar alltid som är stenhårda. Vissa rullar ju bara in bollarna också.
Mm.
Jag fattar inte.
Det är det också. Man ser, jag kollade på ganska många Neymar-straffar just. Och jag fattar inte riktigt hur han lyckas få. För försök själv att... liksom ta en normal ansats och inte någon enda gång titta ner och försök få till en hygglig träff. Det är ganska svårt. Det är svårt för dig och mig, men det skulle även vara svårt för rätt många i Allsvenskan. Ja. Eller i Vilda Västern i Division 1. men att han ändå kan få ofta sån kontroll och faktiskt sån tryck också. Mm. För han måste ju bestämma sig väldigt sent då. Han vet ju inte förrän han ska skjuta vart han ska slå den då. För han ska vänta in målvakten. Står han kvar, då antar jag att han har ett go-to-hörn som han säger. Att, och slår den tillräckligt bra så hinner han inte dit. Och sen att han rör sig så lägger jag bara in den i andra. Men att det kräver verkligen sin... Det är mycket svårare än vad man tror. Och Rashford klarar ju inte riktigt det. Det var ju det som var problemet. Mm. Precis som du sa, Donnarumma slängde sig ju fel. Mm. Donnarumma. så han får ju ut det han vill. Men han klarar inte riktigt det tekniskt bara. Nej. Helt enkelt. Och det kanske var press där. Men vad var gemensamt förutom Rashfords straff med alla straffmissare i år? Nästan.
Ja, det var väl att han var i målvaktshöjd.
Rabarberhöjd.
Nej, väl. Det gillar du inte.
Nej, men samtidigt gillar jag att min käpphäst ter sig rimlig.
Jag vet, Johan, att du har varit på fotboll i helgen, live-fotboll.
Ja, det var också under den här fantastiska sportsöndagen.
Mm. Det var till och med det på söndagen, var det?
Ja, ja, det var det.
Ja, innan du ska berätta för mig om dina upplevelser så vill jag bara också säga att din husgud, Gary Lineker.
Det är inte min husgud. Jag gillar honom mer än vad du gör.
Ja, ja. Han la ut en tweet sent igår innan han gick och la sig. Som väl också ringar in lite grann den känslan man har. Om man bara ska knyta ihop den här EM-säcken. Han var inne på det med England när man då kanske ser i backspegeln. Hur de agerade i mästerskapet i stort. Och ännu mer kanske i finalen mot Italien. Där det var första 20 minuterna ganska offensivt och fredigt. Och man satsade lite grann. Och sen när man gjort målet så backade man hem. Och sen så låg man och försvarade.
Och sen blev det en ny match igen. När Chiesa tvingades gå ut kändes
absolut,
det som.
Absolut, tappade ju om Bernadeschi kom in. Och så man inte är så
över. Nej, han hade bollen för mycket Bernadeschi. Ja.
I alla fall så... När man ser på den trupp som Southgate tog ut så ser man också, visst, nu kan man säga att Sancho, Rashford och även för all del Saka inte briljerade igår, så har de också Foden, de har Grealish som kom in och då blev det lite bättre direkt. Lite mer kreativitet kanske. Men, och det påminner som Lineker då när han skrev att vi har ett lag, väldigt ungt, talangfullt lag som kanske då är lite mer offensivt riktat. Och kanske man inte har riktigt spelat då på truppens styrkor. Utan man har spelat lite för defensivt. Man har mer väntat på att motståndarna ska attackera och ta chanser. Och det kändes ju som att han hade kunnat skriva detta precis om Sverige. Det är lite den känslan man hade också kanske med Sverige.
Att man, vi backar i mindre en. Form då.
Ja, det är väl den lilla känslan man har. Att den tweeten som Gary Lineker skrev om England, precis så agerade faktiskt också Sverige.
Ja.
Och man undrar lite grann, har man släppt lite grann och kanske bytt in lite tidigare mot Ukraina, offensiva krafter. Och kanske då som England bytt ut lite tidigare Grealish igår. Vad hade hänt då?
Ja, jag tror att Danmarks, får vi ändå säga, rätt stora framgång också spelar lite roll på hur man ser på svenska insatsen lite i efterhand. Så att det var inte bara att de nådde semen, utan det var ju en flaggan i toppförlust.
Liksom. Absolut. Så.
Ja. Det har säkert påverkat lite. Ja, men du tyckte Lineker hade rätt? Alltså.
Ja, jag tycker det.
Ja.
Jag sitter i hans båt nu.
Jag säger inte emot.
Nu så, lämnar jag över ordet till dig, Johan.
Ja, jag var på fotboll då och jag var på ett östgöta derby mellan mitt Motala AIF och Mjölby AI. Och jag var där tillsammans med min pappa och första gången som vi var på fotboll tillsammans. Och jag vet faktiskt inte hur länge sedan det var. Det är länge sedan i alla fall. Det både har varit pandemi, men före det så var det också, jag är inte hemma så ofta. Det blir någon helg och man är där med barnen och pappa frågar ofta. Jag känner att jag inte riktigt har tid att åka iväg med lite dåligt samvete för att jag borde komma iväg. Men nu var det då restriktionerna är borta även i division 2 södra Svealand. Och jag hade möjlighet att åka. Jag skulle köra till Göteborg efter matchen för att spela in den här och göra färdigt numret. Så jag hade faktiskt möjlighet att åka. Och det var en så kul upplevelse och faktiskt lite rörande och starkt. Så jag skrev ett litet referat.
Mm.
Kanske inte just om, men om upplevelsen kan man väl säga.
Mm. Jag tycker att vi gör som så att vi säger då, vi önskar alla en glad sommar här och nu. Hoppas ni får fint. Jag hoppas ni har det bra. Och så är vi tillbaka någon gång i augusti, vecka 33 tror jag att det är, för den som har koll på veckorna.
Veckor är inte min grej.
Jag tror att det kan vara så. Och så säger vi att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Highlights Plus. Och då på sommaren så är det mycket som ska göras och det kan vara svårt att få till tid att se matchen på plats eller på tv. Med Highlights Plus så får man de viktigaste matchhändelserna som pushnotiser i mobilen. Man väljer själv vilka lag i Allsvenskan och Superettan som man vill se höjdpunkter från. Höjdpunkterna kommer som videoklipp och det plingar till i mobilen nästan samtidigt som höjdpunkten sker på planen. Kostnaden för Highlights Plus är 35 kronor i månaden och det fina är att hela överskottet går till den klubb som man vill stödja i Allsvenskan eller Superettan. Man skaffar Highlights Plus på allsvenskan.se/sommar.
Då säger jag att vi också gjort det här avsnittet i samarbete med NetOnNet. Hos NetOnNet finns alla prylar som du behöver för att se på tv med bra ljud. Sätt ihop rätt gamingutrustning och för att koppla upp ditt smarta hem. Du kan handla online med fri frakt, expressleverans eller hämta själv i någon av NetOnNets 27 lagershoppar runt om i Sverige. Man handlar hos NetOnNet direkt från lagerhyllan. Tack till NetOnNet.
Då så Johan, då lutar jag mig tillbaka och hör om din söndag i Motala.
Det är stängsel vid banvallen numera. Det var det inte då. När vi bodde på Industrigatan och gick över järnvägsspåren till Idrottsparken när det var hemmamatch. Division 2 för det mesta, ibland Söder eller Norrättan. BK Forward, Vasalund och Sleipner. Sen hem över spåren igen och spela om matchen i trädgården. Du var Forward, Vasalund eller Sleipner och lät mig vara Maif. Nu kör du bil ner och parkerar precis vid ingången med ditt specialtillstånd. Vi har bråkat om att du fortfarande kör bil, men inte idag. Jag säger heller inget om att du lämnat rullatorn hemma, fast jag är rädd att du ska ramla när du långsamt haltar bort mot läktaren med bara den gamla träkäppen till stöd. Det här är inte en dag för tjafs som ändå inte leder till något. Vi ska se Maif ihop och jag vet inte hur länge sedan det var. Mamma säger att du blir så glad om jag följer med, men jag vet att jag är här minst lika mycket för min egen skull. När vi sätter oss på läktaren som byggts om sedan jag var barn och det här var min kyrka märker jag att jag reflexmässigt spanar efter profiler från förr. Maif Göran, Fika Kenny, Lasse Findus och Lasse Findus son, Pata. Jag får syn på Pata. Han står nervöst och trycker i sig en delikatoboll. Fika Kenny står vid bänken med Maif-kläder på. Han har tydligen gått och blivit lagledare. Och så de rena idolerna. Mange Eriksson går där, från det tidiga 90-talets backlinje. Han som du alltid sa hade så vårdad vänsterfot och som drev en livsmedelsbutik vid sidan om fotbollen. Jag minns hur chockad jag blev när du berättade att han hade en mataffär. Kunde liksom inte fatta att han som var så mäktig kunde göra något annat än att vara vänsterback i Maif. Som om inte det vore nog. Nu sätter sig Mange Eriksson längst ner på läktaren. Och på löpabanorna går den gamle målkungen Daniel Leijnar omkring i en neongul väst. Han ansvarar för bollkallarna idag. Men det som framförallt slår mig är att det är så bra med folk. Över 500 åskådare. Det är mycket för att vara Division 2 södra Svealand. Fast inget av lagen kommer förstås från Svealand. Motala AIF möter Mjölby AI som är uppe i tvåan igen efter många magra år. Och de har publik med sig. Nästan halva läktaren jublar när Mjölby gör 0-1 efter 10 minuter. Precis framför oss sitter en glad och högljudd man med linne och bakvänd keps som det står Sverige på. Han berättar nöjt att han känner Mjölbys anfallare, Nisse Lindsten. Jag har sagt till Nisse att vill han ha en kram efter matchen när det är fucking hattrick som gäller idag alltså. Det är bra Nisse, kör över dem gör du. Som svar till Sverigekepsen försöker du dra igång en ramsa. Den enda i din repertoar. Heja MIF! Som barn gillade jag när du sjöng så. Som tonåring skämdes jag. Men nu gillar jag den igen. Och jag fylls av kärlek till de exakt två personer som hänger på i ramsan. Och de som tittar med ett snett leende på den halte 75-åringen med laxrosa sommarkavaj och svartvit tjock halsduk och som sjunger för MIF. Ja, de väljer jag att skita i. MIF kvitterar och gör även 2-1 före paus. Det är vänsterbreddaren Adam Bark som trycker in en sträckt vrist. Härligt Adam! Ropar du. Och Adam Bark flinar och gör tummen upp mot dig när han joggar tillbaks mot egen planhalva. Och jag fylls av en lust att springa ner och krama den i vänsterytter från Rynninge som jag aldrig någonsin träffat. Domaren blåser för halvtid och Sverigekepsen framför oss analyserar Mjölbys insats. Det börjar ju bra och sen var det bra men sen var det skit. Sen går han fram till räcket för att prata kort med sin kompis Nisse, anfallaren, som fått sig några rejäla tryckare av MIFs backlinje. Måste du byta Nisse eller? Domaren är ju fucking sämst alltså. Han är från Godegård, säger någon högre upp på läktaren. Och jag funderar ett tag på om det ska ses som en förmildrande omständighet. Eller om man helt enkelt inte ska vänta sig mer av människor från Godegård. En liten by i skogarna nära gränsen till Närke. Det händer ingenting i halvtid. Förr var det chokladhjul, prickkastning med tennisboll och bläddring i matchprogrammet i jakt på någon av spelarnas autografer, vilket betydde att man vunnit en tårtcheck från Birgers konditori. Nu finns det inget matchprogram och ingen musik spelas i högtalarna. Det enda som hörs är sorlet från publiken och det pysande ljudet från vattenspridarna som blöter ner det solvarma konstgräset. När bytte MIF till konstgräs egentligen? Fika Kenny kommer ut i andra halvlek med en pappmugg svart i näven. MIFs tränare Martin Axén är en gammal kompis till mig och jag undrar varför han inte byter in en forward. MIF får fina kontringslägen i andra men anfallarna ser trötta ut. Spelet blir grinigare och när en Mjölby-spelare går i däck efter en ful tackling slår deras tränare ilsket ut med armarna. Båda jävla sulorna för fan domaren. Det är lugnt, säger Sverigekepsen från läktaren. Vi kollar upp vad han bor, sen gör vi. Mjölby kvitterar på en fast situation. Du dunkar din käpp i läktarplankorna och skriver ett sms till din MIF-kompis Tord för att rapportera den dåliga nyheten. Det tar sin tid och innan du hunnit klart gör Mjölby mål igen. Och det är Sverigekepsens polare, Nisse Lindsten, som vackert nickar in 2-3 och nu står Sverigekepsen upp och applåderar vilt. Han ropar att Nisse är 1,96 lång och har en spänst som en jävla kanin och att ingen tar honom i straffområdet. Sen sätter han sig ner och ändrar plötsligt tonläge. Fan trött jag blev plötsligt nu. MIF forcerar. Mjölby byter in Martin Ingesson. Klas grabb från Ödeshög. Och jag tänker att det gör det lite lättare att inte tycka illa om Mjölby. Domaren blåser för full tid. Det är slut. I Korrens snabbrapport står det att det blev en skrällseger i Östgötaderbyt. MIF måste vinna sådana här matcher om de vill gå upp i ettan igen. Men de har pendlat mellan ettan och tvåan i så många år nu och möter för det mesta astråkiga lag från Stockholms förorter eller nystartade klubbar utan historia och publik. Det gör visserligen ont att förlora mot Mjölby. Men de hade ändå supportrar med sig Och på något sätt känns det ändå efterlängtat att vara besviken efter en torsk mot ett lag man faktiskt känner något för. Tabellen känns skitsamma just nu. Sverigekepsen vaggar fram till räcket igen och ropar till Nisse att han är en fucking kung. Nisse formar högerhanden till en telefonlur och gör en ringer sen-gest innan han går in i omklädningsrummet för att sjunga segersång med sitt Mjölby. Sverigekepsen skrattar och mumlar något om semester och bärs. Det är den sista matchen före uppehållet. Du syns inte till. Du haltade ner från läktaren så fort derbyt tog slut och när jag väl hittar dig sitter du redan i bilen. Vi säger ett kort hej då innan jag hoppar in i min hyr Peugeot för att köra till Göteborg. Jag lämnar Motala och gasar söderut. Bensintanken visar att jag måste fylla på snart och närmsta mack ligger i Mjölby. Det tar emot att stanna där just nu, så jag chansar och pressar bilen vidare mot Ödeshög. Jag klarar mig precis och när tanken är full igen kommer ett sms. Det är från dig. Du skriver: kul att du var med på matchen, även om det inte gick så bra. Med 1, 2, 3, 4 utropstecken. Och du med stort D som vanligt, som om jag vore en ordensbroder i frimurarna. Det slår mig att vi knappt sa något till varandra medan matchen pågick. Men vi är vana. Majf har varit en flyktventil för oss länge. Och när samtalen hackar numera och när ingen vill eller orkar grotta i det som det kanske borde grottas i, då kan vi alltid vända oss till Majf. Kul att Majf startat så bra, kan vi säga. Ungt lag i år. Många egna spelare i truppen. Det finns möjligen något vemodigt i det. Men genom Majf förstår vi varandra. Det har vi alltid gjort. Vi sa kanske inte så mycket under Mjölby-förlusten, men det var stor publik efter restriktionerna. Det var östgöta derby, det small och det var 2 timmar med puls och känslor utan minsta tanke på allt som pågår utanför idrottsparken i Motala. Och den upplevelsen, den delade vi tillsammans, som när jag var liten. Jag skickar ett hjärta tillbaka och betalar för min fulla tack.
Hej, Amal! Hej, Amal! Vi tirar mot Rajus 1-1 genom nummer 21. Ivan Rakow.